Du lyssnar på Webradio Ariton.
Hon sitter och stirrar. Tror att hon är hur diskret som helst, men hennes blick bränner i min hud. Jag tror inte hon märker det själv när hennes ögonbryn åker upp till pannan. Hon ser fundersam ut. Förbryllad, förvånad, äcklad. Jag överväger att dra ner tröjarmen dramatiskt, som för att visa att jag känner av hennes iakttagande. Men jag sitter kvar. Jag vill inte behöva skämmas. Vill inte känna mig äcklig, konstig, underlig. Jag tittar på henne tills hennes blick vandrar uppåt och möter min. Och då ser hon skamsen ut. Tittar snabbt bort samtidigt som en lätt rodnad sprider sig ner för hennes hals. Jag ser hur hon tänker. Att hon undrar vad det är som har hänt. Varför mina armar är söndertrasade. Tusen tankar far genom hennes huvud. Vad har hänt? Är det en olycka? Har hon gjort det med flid? Varför? Är hon knäpp? Nej, jag har inte bränt mig. Nej, jag har inte råkat slinta med kniven. Nej, det var inte en olycka. Inte ett misstag. Det här är min ventil när resten av livet blir för överväldigande. Det är sår som jag själv har karvat fram. Jag har gjort det här. Jag. Det är inte vackert. Men inte heller vidrigt. Det är vad det är. Ett symptom på när viljan till självförstörelse var starkare. När ytterligare kanaler fick ta plats på min hud. Då jag stod så nära branten att vinddraget rubbade gravitationen. Jag skulle vilja säga någonting. Jag vill att hon ska säga någonting. Ställ en fråga eller vad som helst, bara inte total tystnad och ignorering. Som att alldeles nyss inte hände. Jag såg att hon tittade. Hon såg att jag såg att hon tittade. Kan vi kommentera det? Istället sitter vi som två ljus och klistrar fast blicken i varsitt hörn. Livrädda för att mötas. För jag vill inte ha hennes dömande. Och hon vill inte ha mitt förklarande. Det är synd. För jag skulle behöva berätta. Och hon skulle behöva lyssna.
Clipped wings, I was a broken thing. Had a voice, but I could not sing. You'd want me down. I struggled on the ground. Oh, so lost the line, have been crossed. Had a voice, but I could not talk. You held me down. I struggled to fly now. Oh, but there's a swim inside. We are trying.
Oh, it is such a lie. Oh, you're such a screaming.
Mitt namn är Achillea Dahl. I det här programmet kommer jag att prata om självskadebeteende med fokus på att skära sig. Jag kommer att prata om funktion, bakgrund, myter och vad du som anhörig kan göra. Vi är inte en homogen grupp och jag kan inte uttala mig för alla. Däremot har vi många likheter och syftet är ofta detsamma, så jag kommer att prata i ganska generella termer. Ett självskadebeteende är att man medvetet åsamkar kroppen någon form av skada. Det första många tänker på är just att man skär sig, men det finns flera typer. Man kan skada sig med mat, våld, alkohol, sex, spel, droger. Det som är gemensamt är att man gör sig illa på något sätt. Hur många som skadar sig är oklart. Enligt Socialstyrelsen så vårdas i genomsnitt cirka 700 barn om året på sluten vård på grund av självförvållade skador. Men det finns ett jättestort mörkertal, eftersom långt ifrån alla behöver uppsöka läkarvård. Ibland pratas om att det skulle vara en trend bland ungdomar, men det finns rapporter om självskadande redan på 1800-talet. Vi gör det för att överleva. Låter helt befängt. För mig har det varit en räddning och ett straff. Ett avtryck och ett uttryck. Jag kan inte styra över ångesten, inte förhindra panikattacker eller flashbacks. Men jag har kontroll över hur djupt jag skär. Hur långa skår jag skapar, hur lång tid läkningen ska ta. Det är en upplevd behärskning att jag i alla fall kan stipulera det. Mitt självskadebeteende är ett symptom. Ingen tar till den lösningen om de inte är desperata, om inte den lösningen skulle fungera. Att skära sig själv är ett rop på hjälp. Och en hjälp att tysta ropen. Förstår man det kan man lättare förstå varför det är skönt när det gör ont. Paradoxalt nog. Att skada sig själv dämpar. Det sköljer bort det värsta av förödelsen och det ger mig andrum. Även om jag är medveten om att det inte är hållbart i längden. Min kropp är ett vandrande sår och jag spelar hela tiden med livet som insats. Det finns samband mellan ökat självskadebeteende och självmord. Tids nog kommer också jag att lära mig att hantera mina plågoandar. Också jag kommer att sluta med att karva i min hud. Men för att det ska ske så behövs det alternativ. Det behövs nya strategier. Det som ofta appliceras på den här typen av problem är DBT, dialektisk beteendeterapi, där man får lära sig att stå ut i kriser och jobba med färdigheter för att hantera sina destruktiva beteenden. Inlärningen är långsam och svår. Men det kommer en dag då jag inte längre tillfogar skada på en redan sargad kropp. Där jag istället känner empati med att livet kan göra så ont. Då kommer min hand att glida över ärren och tänka att jag har skadats tillräckligt. Nu är det tid för att läka.
On my shoulders, pressure to break or retreat at every turn, facing the fear that the truth I discovered, no telling how all this will work out, but I've come too far. Freedom, looking for freedom, and to find it cost me everything I had. Well, I am looking for freedom. Suppose it's a push for moving on. Ooh, yeah. In time, the sun's gonna shine on me nicely.
One day, yeah.
Sun tells me good things are whoa, coming, whoa. And I ain't gonna not believe.
Människor som älskar sig själva skadar inte sig själva. Människor som tycker att de har ett inneboende orubbligt värde sätter inte rakblad i handlederna. De prackar inte ner på sig själva hela tiden och de dömer inte sig själva i allt de gör och inte gör. De ser förluster som något mänskligt. De ser motgångar som en del av livet och inte som ett misslyckande. De hyser en förståelse för de val de gör i livet. Ser till kontext och inte enstaka händelser. Går något åt helvete så är det för att det går åt helvete. Inte att jaget, personen, är åt helvete. Det är en väsentlig skillnad. Det är mils avstånd mellan oss. Vi som skadar oss och er, ni som inte skadar er. Samtidigt som vi är precis likadana. Vi lever bland er. Vi vill samma saker, andas samma luft, bor i samma land, talar samma språk. Vi har saker gemensamt med er och ni har saker gemensamt med oss. Känns det jobbigt? Att det finns likheter mellan oss? Du med dina tomma, oskadade armar och jag med mina fyllda, skadade armar. Jag kan titta på dina. Kan du titta på mina? Snälla, försök att förstå. Se på oss som medmänniskor med för mycket lidande och för få verktyg. Våga se till hur ont du måste göra inombords för att det ska ses som en lösning att skada sig utvändigt också. Du får tycka att vi är knäppa, sjuka i huvudet, konstiga. Vet du vad det sorgliga i det är? På dina 10 dömande tankar går det 10 000 för oss. Det är en hel del. Så vi behöver inte fler. Vi har så att det räcker. Så träffar du en av oss med långa sträck längs armarna, sänd lite extra värme. Skicka lite mer kärlek. Du har att ge. Och vi behöver få. Hennes ögonfransar är klädda i tårar. Axlarna bär en mantel av skälvningar. Händerna stela, fingrarna i kras. Det är smärta personifierat. Så här ser lidande ut. Så här låter det när ett hjärta vill ge upp. Det är en sång i ständig moll. En himmel där det alltid regnar. Störtande känslor. Fallande hopp. Vi tittar åt ett annat håll. Rädda att det ska smitta. Vi byter plats och slår bort blicken. Lämnar det sjunkande skeppet. Osäkerheten kring vår egen katastrof blir svaret till att vi drar oss undan. Vem vet vad det kan kosta att trösta någon otröstlig? Hjälpa någon hjälplös? Vem vet hur länge man måste stötta den som inte kan stå för egen kraft. Sorg kräver energi. Olycka kostar lycka. Fast kanske är det precis tvärtom. Kanske är det så att den som inte har något kvar kräver inte att andra ska ge. Kanske är den som står med snaran i ena handen den som bär tacksamheten i sin andra. Tänk om den själ som slocknar är den starkaste fyren av dem alla. Vi flyr ur tomrum. Men vi flyr också ifrån de som är tomma. De som behöver stödet allra mest. De som törstar efter medmänsklighet för att det kan inge en gnutta hopp. Det gör ont att se någon ha ont. Men det verkar ännu mer att se tillbaka när allt är för sent och ångra att man inte gjorde mer. Då, när man fortfarande hade chansen.
När du inte orkar, orkar jag för dig. Och när du slutat att hoppas, ja då hoppas jag för dig. Jag upprättar dig kära, när du faller omkull. Och när du inte tror mer, hur ska jag tro för våran skull? När mörkret mig omsluter, lyser du mina steg. Du står stadig som en klippa när jag tvekar och är feg. Som ska komma, låt det bli som allt ska bli. Jag är bunden till ditt hjärta, likt en fånge som släpps fri. Och det går knappt att fatta att du och jag är vi. Låt det komma som ska komma, låt det bli som allt ska bli.
Kring skadande. Vilka som gör det, varför. Och jag tänkte att du skulle slå hål på några av dem nu. Den första är att det bara drabbar kvinnor. Det är visserligen fler kvinnor än män som skadar sig, men det kan ändå drabba alla. Människor, oavsett kön, ålder, etnicitet, kan fastna i ett självskadebeteende. Det som är all psykisk ohälsa, att alla kan falla offer. Det tar inte heller någon hänsyn till social status eller privilegier. Det går att ha pengar, vänner, familj, makt och fortfarande skada sig. Den som skadar sig vill dö. Många som skadar sig försöker inte begå självmord. Tvärtom. Ibland kan det till och med vara ett sätt att försöka överleva. Det kan låta konstigt för den som aldrig varit i en sådan situation, men att till exempel skära sig kan hjälpa att avleda tankarna och försöka bli av med smärtan som känns inombords. Det kan vara ett sätt att konkretisera det infernot som pågår inuti kroppen. Det är mycket enklare att ha ont i armen än i själen. Den som gör det vill bara ha uppmärksamhet. Den här myten är så djupt rotad och den gör mig så förbannad. För jag tänker två saker. För det första, nej, även här är det oftast tvärtom. Många som skadar sig gör allt de kan för att hålla det hemligt och dölja sina sår. Både för att det är ett tabubelagt ämne samt att det ofta är mycket skam inblandat. Och för det andra, om det går så långt att en person skär sig själv för att få uppmärksamhet, så ger den personen lite jävla uppmärksamhet. Kostar det verkligen så mycket? Om man är så desperat att bli sedd att man ser till att kroppen blöder, så förtjänar man att bli sedd. Då behöver man bli hörd. Men snälla, låt det inte gå så långt. Vänta inte tills öppna sår blir ett rop på hjälp. Bryt in tidigare. Det är skrämmande och läskigt. Jag vet. Det är obehagligt att se hopsydd hud eller bleknande ärr. Svårt att veta vilka frågor som får ställas. Rädsla för att kanske uppmuntra till mer eller trigga igång ett beteende. Men jag lovar dig att ta mig på mina ord från en som vet. Tystnaden är alltid värre. Tystnaden rymmer mer skuld och skam än alla meningar du någonsin kan föreställa dig. Så om du inte vet vad du ska säga, säg det. Börja där och ta det därifrån. Men låt inte din rädsla bli ett hinder för kommunikation. För vi behöver höras och ni behöver lyssna. Hur hemskt, läskigt, skrämmande det än är. Så kom ihåg det. Tystnaden är alltid värre.
Jag är ledsen. Jag är det. Men livet ropade. Jag kommer ihåg allting. Och jag kan inte ändra någonting. Hösten kom och vi gick så långt vi kunde. Du ville allt och du visade vad du kände. Och jag är ledsen. Jag är det. Jag är ledsen, ja jag är det. Men livet ropade.
Så, hur kan omgivningen agera? Att stå bredvid någon som mår dåligt kan vara oerhört svårt och frambringa en känsla av maktlöshet. Du kan antagligen inte få din närstående att sluta skada sig, men du kan ändå finnas där som ett stöd. Här är några saker att tänka på. Döm inte. Jag kan inte nog poängtera detta. En person som skadar sig har redan tillräckligt med jobbiga känslor, behöver inte fler. Hota inte personen med att säga till exempel, om du gör det här igen så lämnar jag dig. Det finns risk att du bara gör det ännu värre och ger personen ännu mer ångest. Det hjälper inte heller att försöka skrämmas med att det skapar fula ärr. Att man kommer att ångra sig senare i livet när man tvingas leva med sin demolering av huden. För jag kunde inte bry mig mindre om hela min kropp blir till ett enda stort ärr när ångesten är som mest närvarande. Då finns bara här och nu och inga konsekvenstankar. Det är då den vassa äggen kommer som en befrielse. Eller som ett straff. Oavsett ger den utlopp för den storm som rämnar marken jag går på. Skapar ett litet uns av kontroll i en annars oberäknelig värld. Förakt är toxiskt. Oavsett vem det kommer ifrån. Jag har varit med om läkare som har tittat med avsmak på mina sår. Nästan kränkta. Som att detta vore värre för dem än för mig. Jag fattar att man inte vill gå på läkarlinjen i 200 år för att sedan ta hand om självförvållade åkommor. Att det i deras ögon kan kännas som att de hjälper någon som inte vill hjälpa sig själv. Men vi sätter inte rakblad i handlederna för att det är så jävla kul att sitta på akuten mitt i natten. Utan för att det där och då var den absolut bästa lösningen. Och vi behöver inte mer dömande. Inga fler behöver rista in skammen på våra ryggar, för vi har redan varit där och skrivit. Vi behöver empati, medkänsla. Läs på. Utbilda dig i ämnet självskadebeteende och psykisk ohälsa. Sätt dig in i orsak och verkan. Vidga dina perspektiv, utmana dina fördomar. Om du förstår mekanismerna bakom så är det mycket lättare att hjälpa personen. Lyssna. Ibland behövs det inte mer än att någon lyssnar och tar ens problem på allvar. Och det är okej att reagera, att bli ledsen, chockad. Men kom ihåg att personens självskadande inte är något som drabbar dig personligen. Fastna inte i dina egna känslor utan fokusera på hur och varför personen skadar sig. Ta hjälp. Se det inte som ditt personliga ansvar att hjälpa en person ur ett självskadande. Du kan vara ett stöd och hjälpa så gott du kan, men ta hjälp av professionella. Ens närstående ska inte vara en psykologer. Våga ställ frågor. Forskning visar att ställa frågor som "funderar du på att ta ditt liv?" inte ökar självmordstankar utan kan minska dem. Vi är ofta väldigt rädda för att beröra känsliga ämnen och det är förståeligt. Men försök att prata om det som skaver. Kanske kommer personen rygga tillbaka om du frågar rätt ut, har du tankar på att skada dig? Men det kan vara en lättnad i längden. Det kan vara ett sätt att lägga korten på borden och prata klarspråk. Så här jobbigt är det, så här dåligt mår jag, det går med det här, jag tampas med det här. Var den personen som erbjuder tröst och hjälp. Var den röst som förlåter när resten av världen inte gör det.
Har du hoppats min vän ska bli bättre sen? Har du andats i takt med djävulen? Har du undrat min vän, kommer skratta igen? Har du försökt, men inte stämt mot den? Är du rädd som jag, det var lönt behöva kämpa för varje andetag. Har du gett upp? Vill du ge upp? Du är inte ensam.
Du som andas in och sedan inte vill andas ut igen. Du som inte ser meningen med att jorden ska fortsätta rotera runt sin egen axel. Som ifrågasätter varje hjärtslag, ser det som ett förräderi mot din vilja att upphöra. Detta är riktat till dig. Till din innersta kärna. Den livslåga som fortfarande brinner allra längst där inne. Kanske så svagt att inte ens får kallas för eld. Men något glöder. Jag vet det. Jag ser det. Detta är svårt. Det är så jäkla svårt att vara vid liv och ta sig igenom varje dag. Det är en kamp. En orättvis kamp, för alla borde få känna livslust. Det är hemskt att det vandrar omkring människor på denna jord som inte vill finnas till. Som till sist inte ser någon annan utväg än att göra slut på allt. Aldrig andas in igen. Stoppa jordens rotation. Få hjärtslagen att stanna. Jag vill skydda dig. Du som har sår överallt och läcker som ett såll. Jag vill plåstra om dig och binda tunna trådar runt dina förmak så att du slutar blöda. När du inte ser meningen med att stanna kvar kommer jag att försöka övertyga dig. När du säger att självmord är den enda lösningen kommer jag att svara att vi kommer alltid att ha det alternativet. Försök att se det så när du dividerar om att stanna kvar. Det valet kommer aldrig att tas ifrån dig. Du kommer alltid kunna välja att avsluta ditt liv. Andra kommer kanske försöka stoppa dig och hindra dig, men i slutändan är valet ditt. Alltid ditt. Så vänta lite med det. Vänta lite till. Håll ut bara några sekunder, minuter, timmar. Det vänder. Jag vet att det vänder. Det måste vända. Och sedan kanske det vänder tillbaka. Det kan vi inte veta. Och det är väl själva tjusningen med livet. Ett helvetes jävla lidande som vi tilldelas. Som vi försöker överleva. Och du kanske är själv. Men du är inte ensam. Om du ger upp nu så vet vi vad som händer. Döden är definitiv. Men om du stannar kvar, om du fortsätter slåss, så kan framtiden bli annorlunda. Jag vill vänta och se. Vill inte du? Jag är inte min hud. Vi hänger ihop men vi berättar olika saker. Jag kan leva utan att förklara varje steg jag tar. Det borde inte behövas filter runt mitt väsen för att det sticker i andras ögon. Skydda omgivningen från de brända broarna jag försöker släcka ut. En verklighet som är för verklig. Vissa minnen är inpräntade. Andra mer flyktiga. Kyssen från tryggheten. Skrattet med bästa vännen. Kärleken från föräldrarna. Värmen från syskonen. Ordvalet i texten. Tonen från sången. Stoltheten från scenen. De syns inte på samma sätt. Men allt det vackra finns där. Också. Jag är inte mina sår. Vi förväxlas hela tiden. Som att jag bara kunde uttrycka mig genom att blöda. Det finns så mycket under mitt största organ som ligger dolt. Som aldrig blir hört. För människor fastnar vid gapande öppningar och kan sedan inte se förbi 1000 stygn av smärta. Där stål har behövt hålla ihop mina jordskred. där bandage skyddat immunförsvaret från inkräktare. De gånger jag skadat mig själv för att fastställa att jag fortfarande kan skadas. Jag är inte mina ärr. När de bleknar, bleknar inte jag. Det är lätt att tro att vi alltid skulle jobba i samklang, men vi bryter oss isär när tillräckligt mycket tid har passerat. De blir kvar, men de är inte jag. Och jag är inte dem. Så mycket utöver de vita strecken är viktigt. Fokuset borde ligga på vart jag är på väg och inte var jag har varit. För mitt helvete kommer promenera med mig även när jag springer. De berättar en historia. I varje millimeter av sargad hud finns det ändlösa skildringar av hur livet har tett sig. Jag ångrar varenda en av dem. Och jag ångrar ingen. För den som orkar lyssna finns det en människa som har lärt sig något. Som har genomlidit ett inferno som kommit ut på andra sidan. Skadad, absolut. Men med livet i behåll. Det är en vacker hud. Ändå. Fylld med små berättelser om när ångesten har varit på besök. Som en karta där det går att se vart mitt liv har tagit drastiska vändningar. Det går att utläsa vad stormen har dragit fram och skövlat allt i dess närhet. Jag gick igenom ett regn av bomber, ett hagel av granater. Men jag överlevde. Jag har mina krigshistorier som fortfarande viskar längs mina armar och ben. Men jag har så mycket mer att ge. Så mycket mer att berätta. Jag är inte min hud. Inte mina sår. Jag är inte mina ärr.